Välkommen till Bibeln idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt kommer vi att studera Bibeln. Vi är tre personer runt bordet, Rakel Brandt, Olof Brandt och Magnus Wingård, som tillsammans läser texten om Bethesda och ser hur våra olika personligheter påverkar hur vi läser texten. Varmt välkommen! Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast och den här gången till familjen Brandts kök. Vi har satt oss runt köksbordet. En har en kopp te, en har skanken av en briost som jag antar tänker äta under resten av podden. Och jag själv har precis ätit upp mina kex, för jag tänkte att man ska äta i podden. Nu har kommit till ett lite annorlunda avsnitt av Bibeln idags podcast. Och med mig runt bordet här, först med tekoppen, har vi
Rakel. Alltså
fru Brandt.
Så fru Brandt, precis.
Ja, sant. Och med briosten,
Magnus. Hej.
Hej Magnus Wingård. Välkommen tillbaka.
Tack.
Kul. Jag kommer tillbaka till dig också, Rakel.
Nej, jag tror att det är första gången.
Är det sant? Vi hann över 100 avsnitt och du har inte ens varit med. Mm.
Jag har lyssnat på väldigt många av dem från rummet bredvid när jag spelade till dem då.
Men du har inte fått vara i rummet, din stackare.
Nej, oftast inte.
Nej. Och jag som inledde alltihopa lite förvirrat här är alltså då Olof Brandt. Som jag numera får presentera mig, inte snögubben i Frost utan den andra Olof. Frost har förändrat mitt liv. Men det är inte det vi ska prata om idag. Även om snögubben i Frost finns på min bibel. Så det är fint för att jag har helt enkelt bara kapitulerat inför faktumet att alla tänker på snögubben i Frost.
Du måste släppa det här.
Ja, jag känner det. Det ska vi då göra genom att idag ha ett väldigt annorlunda avsnitt. Vi ska kort och gott ha ett bibelstudium. Mm. Och det här kommer av en idé som slog mig någon gång när vi hade ett bibelstudium här hemma. Och det var att jag och min kära hustru fungerar väldigt olika. Du som bor här som inneboende.
Slog det dig helt plötsligt?
Nej, det slog mig inte. Det visste jag. Men det som slog mig var att det gav ju ganska mycket för själva bibelstudiet.
Ja.
Du som bor här vet ju att vi är ganska olika.
Ja.
Rakel som ganska mycket känslomänniska. Och jag som är inte känslomänniska. Hur man nu ska beskriva det.
Det här har inte undgått mig.
Nej. Jag tillhör ju då kategorin människor som i det stora hela inte känner så mycket känslor och inte ser så mycket känslor i texten därmed. Och har lite svårt många gånger att känna med människorna, medan du då raka motsatsen kanske. Och dessutom är jag ju då nörd. Både du och jag är väl nördar, får man väl säga.
Absolut.
Jag sitter här med min spelmatta till kortspelet vi spelade precis innan. Man kan ju inte bara spela kortspel, man måste ju ha speciella mattor och speciella tärningar och allt möjligt när man
spelar. Allt annat vore orimligt.
Allt annat vore orimligt.
Det vill säga typ hela min existens alltså.
Vi klipper.
Vi hör motsättningar redan här. Alltså.
Vi klipper. Ja. Och då slog det mig när vi hade ett bibelstudium här hemma själva att ja, det betyder att vi närmar oss texten på väldigt olika sätt. Jag oftast med ganska nördiga glasögon. Jag har en hel så här, jag la hit här nu bara för att eventuellt använda i det här programmet en hel hög med kommentarer till exempel. Jag läser gärna Bibeln med stort intresse kring detaljer och så vidare. Medan jag inser att när du läser så läser du på ett lite annat sätt. Håller du med den beskrivningen? Vore det spännande annars i och för sig.
Jag har inte spontant sett skillnaden lika stor, tror jag. Men det är kanske för att jag har just när det kommer till bibelläsning tror jag att jag förstår det här nördiga. Det är kanske där jag förstår det bäst.
Mm.
Jag har mycket svårare att förstå andra delar av det.
Som min spelmatta här.
Till exempel.
Den är jättefin.
Och men jag håller med om idén om att naturligtvis att det är väldigt kompletterande att läsa Bibeln med olika människor och att vi som olika personer ser och slås av olika saker i texterna. Mm.
Men när vi är varandras raka motsatser, vad är du då, Magnus?
Ja, jag satt precis och funderade på det jag också. Jag tror ju här att vi får se, det här samtalet ska bli intressant. Om jag kan komma med någon form av tredje linje. Jag är lite skeptisk till det just nu.
Du kanske ska vara tolken oss mellan.
Precis. För jag spontant skulle jag säga att jag går mycket mer på Rakels linje. Jag läser text mer emotionellt än analytiskt.
Så vi har satt oss liksom på den känslomässiga sidan av bordet, ja. och den mer analytiska.
Precis, kalla... det är vi mot dig här.
Ja. Ja. Det är en tävling,
ja.
Podden igenom här. Okej. Okay. Mm. Så vi tänkte helt enkelt göra så att vi ska läsa en bibeltext.
Mm.
Vi kommer att läsa den högt här i podden. Så om du inte har Bibeln med dig så kommer du få höra texten. Och sen så ska vi helt enkelt se vad vi hittar i texten. Och så får vi se om vi får ett vettigt samtal. Och sen efteråt reflekterar vi tyckte att var det någon skillnad? Eller
spännande.
Är det här bara en idé som kanske inte alls funkar?
Det här är så uppfriskande oförberett på något sätt.
Alltså... Vadå? Jag har hela högen med kommentarer här. Jag är så förberedd. Kolla vad fint.
Ja, det är bra. Du har tagit fram böcker. Det är jättebra.
Jag har jättemycket böcker.
I en podcast.
Det är nästan en... Vi brukar ofta prata om... Ska du säga som hade den största bokhögen någonsin i podcastens historia förra
nu,
gången?
Nu går vi vidare, tycker
jag. Ja, tack. Lyssna gärna på det avsnittet. Vi ska läsa Johannes evangeliet kapitel 5, vers 1 till 18. Som vi godtyckligt valde här för en liten stund sedan. Ja, vi börjar väl helt enkelt med att läsa det.
Mm.
Och så ska vi först titta lite på vad vi ser i texten, vad vi reagerar på i texten och se var vi hamnar.
Mm.
Vad får vi ut av det här, var och en av oss? Nu har vi till och med så att vi har olika bibelöversättningar här, så praktiskt nog. Jag har då en 2000, Magnus.
Jag har en 2000.
Och jag har en Folkbibel 15.
Oj, varför?
Varför jag har det?
Ja.
Jag tycker om variation.
Då så. Jag tycker ju att min är snygg.
Eftersom Olof är på den.
Ja, precis. Ja. Som jag har klistermärke med Olof här. Ja. Mm. Nej.
Det är lite obehagligt nu att sitta och klappa på den. Dock.
Ja, tycker du det? Men ingen av oss har valt att läsa en digital bibel. Jag brukar studera digital bibel, men i bibelstudiegrupp så har jag hellre text så här. Ja, okej. Okay. Magnus, vill du börja leda oss ett antal verser?
Ja.
Så häng med där hemma, eller var du nu sitter någonstans och läser.
Överskriften till kapitel 5 lyder: En sjuk man vid Betesda bodas. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har 5 pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han har varit sjuk länge frågade han honom: Vill du bli frisk? Den sjuke svarade: Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa det till honom: Stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen och judarna sa till honom som hade blivit botad: Det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade: Han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de: Vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sånt på sabbaten. Men Jesus sa till dem, min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud för sin far och gjorde sig själv lik Gud.
Där tänkte vi stanna. Mm. Så okej, vi har Jesus i Jerusalem. Han är i Bethesda. Möter en man. Eller möter. Jesus hittar mannen där. Frågar honom om han vill bli frisk. Men han kan inte bli frisk för han kan inte ta sig ner till vattnet. Mm. Och då helar hon Jesus honom. Och sen så tappar de bort Jesus en stund. Innan de till slut hittar varandra och pratar. Och judarna blir ivriga över att få heja honom.
Mm.
Spontana reaktioner.
Kan du förklara lite mer kring vattnet och reningen?
Ja. Alltså Bethesda-dammen, eller Fårdammen, är ju alltså en damm där ja, man kan gå dit idag. Mm. Alltså det finns ju inget vatten i den idag. Men det finns en kyrka och det finns när vad heter det? Ruinerna av de här baden. Man har hittat ett par av de här pelaradarna. Och det fanns då en myt eller en idé om att man skulle kunna bli helad om man tog sig ner till det här vattnet när det då krusade sig. Eller vad stod det i din översättning?
Det var svalla.
Svalla. Stod det svalla i vår också? Ja, man började svalla. Och då skulle det på något sätt då vara en ängel som har rört vid vattnet så att man kunde helas av det här vattnet.
Okay.
Så där låg man och kunde vänta då. Han hade tydligen väntat i år, 38 år. Så antagligen blev folk helade eftersom man fortfarande väntade. Men det var väl också lite godtyckligt eftersom att om man inte hann ner så när slutade svalla liksom.
Men var det inte någonting om att man var först, skulle vara först i?
Jo visst är det så. Står det i den här texten? Han hinner ju inte ner, men frågan är om han skulle vara först.
I min kommentar här nere så står det att senare handskrifter tillägger en förklaring då som skulle vara vers 4. Så står det så här. De väntade på att vattnet skulle börja svalla. En ängel steg nämligen ner i dammen ibland och satte vattnet i svallning. Och den första som kom i efter att vattnet började svalla blev frisk från den sjukdom han hade.
Mm. Okay.
Så jag har alltid tänkt att det är lite skumma omständigheter liksom. Det är någon slags folktro här, inte vet jag vad det är.
Precis.
Och som vi ofta möter i Bibeln, folktro som verkar fungera. Alltså det verkar ju som att folk ändå blir friska. Sen exakt vad det är för någonting som pågår i den här dammen, det kan man verkligen fundera på. Ja.
Ja, alltså mannen har ju uppenbarligen inställningen att om jag bara kommer ner dit så löser det sig.
Yes.
Alltså, problemet är att jag inte hinner ner.
Japp.
Jo, det verkar ju vara ett självklart sätt att säga ja på frågan, vill du bli frisk? Jag försöker faktiskt svara. Mm.
Precis.
Men det är intressant, alltså han... Det är ingen bekännelse, va?
Nej, han vet inte ens vem det är ju. Det tycker jag är väldigt intressant med den här texten.
Vill du bli frisk? Här kommer någon kille och frågar mig om jag vill bli frisk. Mm. Och så säger han, ta din bädd och gå. Jag bara, men då gör jag det, liksom. Va? Mm. Va? Jag fascineras också över det. I många andra fall så handlar det ju om de säger ja till Jesus på olika sätt. Men det gör jag ju inte här.
Nej.
Hörru du, det är sabbat, du får inte bära på din bädd.
Men han sa.
Han sa. Det är fascinerande.
I den här översättningen så inte ens Jesus sa, utan ja, men den där, han som gjorde mig frisk.
Ja, men hur... Precis. Och hur såg det här ut, liksom?
Mm.
Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk, tog sin bädd och gick.
Mm.
Va?
Ja, varför vill han inte följa efter? Varför ställer han inga frågor? Varför?
Jaha, nej, men då går jag då.
Ja, jag har bara legat här i 38 år.
Ja, precis. Jag kan gå. Och det står ingenting om att han blir lycklig. Det finns ingenting sånt. Utan bara, och sen kommer han, så möter han fariserna, eller är det skriftlärare? Judarna står det bara.
Hur många människor är på den här platsen?
Alltså, många.
Ja.
Antagligen.
Okej.
Okay. Ja, det står ju till och med. Jesus har nämligen dragit sig undan eftersom det har mycket folk på platsen.
Jo, men vad betyder mycket folk i det här, i den här kontexten?
Det var högtid, va?
Mm.
Ja. Och då pratar vi alltså om ett Jerusalem som... Jag tror att siffrorna är att under vanliga tider, när det inte är högtider så att säga, så är det kanske 30 000 personer som bor i Jerusalem.
Okay.
Men under högtiderna så blir det 10 gånger 10, så kanske upp mot 300 000.
Mycket människor på liten yta.
Ja, 300 000. Ja, men precis. Men framförallt för den här tiden, att det går axar så otroligt mycket. Så det är ju mycket folk, det är det ju.
Wow.
Men jag undrar också hur mycket folk igen, alltså vanligt folk, tog sig ut i Bethesda-dammarna. En del går väl igenom dem för att rena sig, såklart. Jag vet inte hur många som... För det är ju sådana reningsbad och sånt fanns det ju gott om. Esséerna höll ju på med det hela dagarna till exempel. Och här kunde man ju då säkert rena sig när man gick in i staden för högtiden. För det var ju någonting man gjorde, eller en del judar gjorde. Men jag är osäker på hur stor del av dem som ska in i Jerusalem. Om alla liksom 270 000 extra går igenom Bethesda, det är jag osäker på. Tror inte det.
Ja. Så, och det finns en mängd sjuka människor här som ser det här också då. Kan vi anta.
Det kan vi anta. Han borde inte ha varit ensam. Och han borde vara känd, den lame mannen.
Ja, och det finns ingenting i texten som antyder att det görs i skymundan på något sätt. Nej. Heller.
Sen är det så att vi får ju en tidsförskjutning här. Som efteråt fann Jesus honom i templet.
Ja.
Så han slutar bära på sin säng och så går han upp till templet.
Ja, gick han dit för att tacka?
Det är en väldigt trevlig tanke.
Visst finns det regler för vilka offer man ska tacka med om man blivit helad?
Du, det kan jag faktiskt inte. Det borde ju kunna finnas.
Bra fråga. Men på tempelplatsen var vi, alltså det är ju för sig en allmän mötesplats.
Ja, men precis. Pelargångarna runt omkring, det var där man samlades för olika saker och diskussioner och sådär. Så det är ju fullt med folk.
Och han måste ju ha... Alltså, du vet naturligtvis väldigt lite om vad han hade för vänner och familj och så. Han har ingen som hjälper honom. Då tänker jag att han har inte varit så mobil de senaste 38 åren.
Nej.
Han lär ju varit nyfiken på hur det ser ut på templet. Alltså 38 år. Det troligaste är ju att han varit lam sedan han var barn.
Ja, det står det.
Nej, men om han har varit lam i 38 år.
Vid den här tiden så är han ganska gammal för att vara lam.
Exakt.
Jag har tänkt tanken någon gång att han var sjuk redan då när de tog Jesus till templet när han var nyfödd. Så var den här mannen redan där. Eller han måste ju också varit ett barn.
Det var bra. Det har jag inte tänkt på. Vad häftigt. Kan vi prata om vad Jesus säger här? För det här tycker jag är lite problematiskt.
Och det är sån... Ja, vilken vers är det du tänker på, Marcus? För jag tror att jag tänker på samma. Men...
Jesus säger så här när han finner honom i templet: du har blivit frisk, synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Vad betyder det?
För det första så har vi ju en återkommande grej som Jesus gör lite nu och då. Alltså kvinnan som äktenskapsbryterskan får ju också kommentaren: gå nu och synda inte mer.
Ja. Och den, men så långt köper jag.
Ja. Men vad är kopplingen mellan du har blivit frisk Ja. Synda inte mer så att inget värre händer dig. Vad har, står den annorlunda i din?
Så att inte något värre drabbar dig.
Mm. Det verkar som att kommentatorerna är ganska mycket överens om att, vi gör en felkoppling när vi kopplar dem direkt till varandra.
Okej.
Du är frisk, grattis, punkt. Synda inte mer så att inte någonting värre händer dig.
Okej.
Alltså det är inte
alltså en tydlig uppdelning.
Ja, precis. Okay. Det finns en punkt där, det var en anledning. Så ser jag om det är någon mer som säger någonting om det här.
Men säger han egentligen bara gå nu och liksom gör det bästa du kan av ditt liv, så att säga. Levet bra och rent liv.
För någonting värre kan hända, men det är inte direkt kopplat till... Alltså, att synda är inte bra för dig.
Mm. Ja, precis.
Men du låg inte här för att du hade syndat.
Nej, det...
För vi gör ju lätt den kopplingen.
Det är väldigt lätt att tänka.
Ja. Men, för det finns ju andra saker där andra tillfällen... är det inte precis här runt omkring någonstans där Jesus gör... Där han inte gör den kopplingen? Vad har han gjort för att...
Nio. Ja, lärjungarna frågar, vad har den här mannen gjort? Eller har han syndat själv och blev blind? Eller hans föräldrar? Och Jesus säger inget av det.
Precis.
Det funkar så.
Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
Mm. Men vad tänker du, Rakel, känslomänniska då när du läser den här texten? Alltså för jag när jag läser den här texten, jag börjar ju ställa frågor som: vad är Bethesda-dammen? Vadå fem pelar gånger? Jag börjar försöka se det här framför mig. Jag har ändå varit på platsen. Jag börjar fundera på var på den här platsen han låg utifrån utsiktspunkten när man står och tittar ut över de här dammarna. Det är typiskt den, okej, hur många judar går igenom här på väg till templet på, alltså den typen av frågor är det ju som på något sätt direkt triggar igång i mig. Det är rena faktafrågor egentligen som öppnar texten för mig. Vad reagerar du på i texten? Är det samma saker eller vad händer hos dig?
Nej, för mig är det nog mer de här olika människoödena. Just det här att han var lam redan när Jesus bar sig in som bebis. Alltså hela långa perspektivet av den här lame mannens liv. Vad är det som gör att Jesus väljer eller ser just honom i just den här gången? Men som du säger, han ger ju inget, han ropar inte Davids son förbarma dig. Han... hur är det för de andra där? Många sjuka och blinda och halta och lama. Och så fascineras jag över hans svar. Han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Alltså hans oräddhet i att möta... Det måste ju ha varit läskigt för honom att möta de här... ledarna på något sätt för folket. Eller det är lite oklart vilka de här judarna sa till mannen.
Mm. Troligtvis ledare av
någon
slag.
Någon som kommer fram och säger, så här får du inte göra. Och då säger inte han, åh, ursäkta, alltså, du kanske kan bortse lite. Jag har legat still i 38 år.
lite spring i benen så här.
Nej, men vi skulle gärna bortförklara att vara en miss i det läget, tänker jag.
Fast bortförklara det gör han väl? Det var han som sa det. Alltså han skyller ju ifrån sig. Det är inte det någon slags...
Oj, så läste inte jag.
Oj, vad roligt!
Att han skyller ifrån sig.
Det,
utan mer som att... Jo, men jag har rätt att göra så här. För att det är ju viktigare det som han gjorde mig just frisk.
Ja.
Han sa så här. Och kul. Alltså är det som gäller.
Han som dessutom också är jude.
Ja, det är med. Men jag tänker att judarna, alltså när det står judarna så används det inte så.
Kanske inte.
För jag tänkte precis... Inte alls så. Precis tvärtom höll jag på att säga, men det kanske inte är. Den som gjorde mig frisk. Han sa. Jag har ingenting med det här att göra. Jag bara går och bär min bädd för att någon sa åt mig att göra det. Jag vet fortfarande inte vad jag håller på med. Så här, i ren chock. Jo, men jag ser ju den här mannen som chockad. På något sätt, i mitt huvud läser jag ju in... han, jaha? Jag menar, han reagerar ju väldigt irrationellt, kan jag tycka. Så här, han frågar Jesus ingenting, vad vi vet. Utan han bara ställer sig upp och så går han. Jaha, och så går han då med sin säng. Eller sin bädd, eller vad det nu är. Det är väl någon matta av något slag, antar jag.
Det här är en väldigt intressant övning också när man läser bibeltext på det här sättet, att pröva karaktärerna med olika sorters röster.
Ja, verkligen.
Verkligen.
För du får olika, alltså helt olika betoning. Och det finns ju mycket här uppenbarligen som vi inte vet. Alltså texten ger ju inte alla svar.
Nej.
På hur det här förlöpte.
Så den här mannen då säger: den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå. De frågade: vem var det? Och han som botade visste inte vem då. Han hade ju uppenbarligen inte frågat, för Jesus hade dessutom dragit sig undan. Efteråt, hur lång tid går det här? Vi vet inte. Jätteintressant. Alla såna här, jag letar ju alltid efter dem. Efteråt, en stund senare, eller vad det kan stå.
Och då, finns det någonting i den fortsatta texten? För vi vet att det börjar med en högtid.
Mm.
Alltså man fortsätter läsa nästa stycke också. Får man någon hjälp?
Hur långt det kan ha varit?
Ja, precis.
Nej, jag tror inte vi får det, va? Och här har vi ett problem med Johannes. Eller problem. Johannes bryr sig inte riktigt om det här. Det ser man när man tittar i kommentarerna snabbt, att man är lite osäkra på hur Johannes har lagt ihop det här.
Mm.
För att Lukas säger ju att han skriver evangeliet i rätt ordning.
Mm.
Så oftast använder man ju honom, man ska ta reda på hur kronologin är
i
evangelierna. Medan Johannes är mer tematisk, berättar saker på ett annat sätt, med en annan anledning. Mm. Precis som en som skriver en biografi ibland väljer att prata om allting som har med den man skriver om, yrkesliv i ett kapitel, privatliv i ett kapitel, och då kan sakerna komma i olika ordning. Här känns det som att det hoppar lite ibland vilken högtid och när i tid på dagen och sådär. Mm. Det är inte helt solklart.
Just det. Det är en viktig poäng.
För han lämnar aldrig ens Jerusalem, utan plötsligt bara i kapitel 6 får han över till andra sidan av sjön, va?
Precis.
Vilket...
Så då måste han ju gå tillbaka först.
Då har han alltså gått i ungefär 24 timmar tillbaka upp till Galileiska sjön. Bara att rent promenera däremellan tar 24 timmar ungefär enligt Google Maps.
Wow.
Från Jerusalem upp till. Och då går om du går konstant liksom. 10 mil plus lite extra för att du vill inte gå genom Samarien. Så det är så här. Ja.
Mm.
Det är inte alltid Johannes vi har hjälpt av just de där förflyttningarna. Tyvärr. Nu ska vi se om de här vännerna säger något spännande då.
Hur visste Jesus att han hade varit sjuk länge? Det stod inte att han fick höra i den sexan.
Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge.
Och fick veta. För här är översättningen. Och Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk länge.
Mm. Okej.
Okay. Visste han det?
Ja.
Men igen, hade han gått här förut? Var det här liksom en bekant?
Precis.
Personen för Jesus? Alltså en bekant som vet han som ligger där.
Ja. Och vad finns det i översättningen här?
Ja.
Alltså.
Ja, just det, vi vet egentligen inte. Alltså, det är en intressant fråga. Varför går han tillbaka och berättar för judarna att det var Jesus?
Yeah.
Var det så att de släppte honom med den enda anledningen att ta reda på vem det var? Det står ju inte uttalat i texten.
Nej.
Men det kan ju vara så att han har fått i uppdrag att gå och leta vem var det och kom tillbaka och berätta det.
Skrämde de honom eller fick han en belöning eller så?
Precis. De var ju uppenbarligen irriterade i alla fall.
Eller förstod han bara inte problemet?
Nej, det, det är möjligt.
Man kan ha en helt annan...
Ja, det var väl troligtvis så, om han har varit lam från födseln, eller tidigt i alla fall. Det var väl antagligen inte jättemycket skolgång i Bethesda-gångarnas...
Precis.
Så hur väl han känner till alla lagar och regler om olika saker är ju väldigt tveksamt. Han har ju aldrig behövt bry sig om att bära på sin matta eller inte.
Nej.
Ja, just det.
Och de frågade och han tänkte, nu vet jag. Jag ser ju dem där borta. Nu kan jag gå och säga vad det var.
Ja.
Alltså...
Nej, det... Jag sitter och läser en afrikan... Det är så roligt, jag har en massa olika roliga bibelkommentarer. En av dem är The Africa Bible Commentary. Det vill säga bara afrikanska teologer. Och afrikanska teologer har en tendens att vara mer rakt på sak. På ett sätt som är spännande. De gör analysen... Jag vet inte om jag håller med om den. Ni kan få prova den här med mig. De gör analysen så här... Du har blivit frisk, synda inte mer så att det inte händer något värre. Mannen gick då och talade om för judarna. Och i deras tolkning, han gick alltså syndade det första han gjorde. Han skvallrar. Det står dock inte att det händer honom någonting, men en intressant tolkning. Jag vet inte om det vore att synda, men...
Han sa sanningen, så jag...
Ja, fast var han en som då, som Judas... gav upp, eller vill säga förrådde honom. Det är en intressant fråga.
Krass tolkning kan man säga.
Väldigt krass tolkning liksom. Gör inte som han i deras tolkning. Blir du helad så gå inte och skvallra på Jesus.
Vem var det?
Vem var det? Ja. De tänker sig att det här, att hans rädsla för de judiska ledarna här driver honom till att skvallra på Jesus trots den gåva han har fått. Så den här kommentaren är lite besvikna på mannen i fråga.
Det blir ju lite märkligt också. Alltså vi har ett specifikt sammanhang, men det blir ju väldigt allmänt sen. Vers 16. Nu började judarna förfölja Jesus.
Ja.
Rent generellt började de förfölja honom. Så att säga. Men han sa till dem, min fader verkar även i denna. Alltså, när sa han det?
Ja, och det här är ju, skulle jag säga, just typiskt Johannes att lägga ihop saker lite som han vill för att berätta berättelsen framåt.
Ja.
Ja, men han tar ju mycket exempel. Jesus möter de här människorna, han möter den här typen av människor, han helar och så tar han några exempel som inte berättade tidigare eftersom han skriver för att komplettera. Och så nu börjar de förfölja honom, för nu gjorde han såna här saker. För det är precis som du säger, det växlar lite mellan en väldigt specifik situation och en allmän kommentar och så tillbaka till det specifika. Liksom.
Men vad ligger i det ordet förfölja där? Ligger det gå efter för att hålla koll på honom? I så fall kan han ju vänta sig om och svara dem också. Eller ligger det någon form, alltså, form av arresteringshot liksom?
Ja, men det finns det väl. Alltså, Jesus gör ju, han rör ju sig, alltså, det är ju en av anledningarna troligtvis till att han inte var aktiv i Jerusalem hela tiden, utan gick till Galileen där man inte hade lika mycket koll. Och också att han ger sig ut i området öster om Jordan, alltså Perén, För att där har inte då ståthållaren i Jerusalem någon makt. Yeah. Utan då är det ståthållaren i Damaskus, tror jag. Ja, som har koll. Ståthållaren i Jerusalem satt väl egentligen ute vid kusten i Antiochia kanske? Någonting? Nej. Någonstans ute i kusten längre norrut. Han fick bara åka till Jerusalem. Eller Pontius Pilatus åkte till Jerusalem när det blev oroligt. Han bodde ju inte där. Han har hittat hans hus.
Okay.
Faktiskt. Nu är det någon som sitter och skriker. Så här, det är inte Antiochia. Men vad heter staden?
Caesarea.
Är det Caesarea? Just det, precis. Ja, Caesarea då. Någonstans ute vid kusten bodde han.
Lyssnare får gärna kommentera om vi ser film.
Ja, precis. Vi lär definitivt bli medvetna om det. Är det något mer ni reagerar på eller tänker på eller känner med eller... Det här är ju ett av få ställen ändå väl där texten så uttryckligen förklarar det här att Jesus jämställer sig med Gud.
Mm.
Alltså någon slags treenighetstanke.
Mm.
För annars är det ju väldigt mycket saker han säger som alla judar direkt tolkar som vem tror han att han är. Liksom.
Mm. Mm.
Som den lame mannen som har sina fyra vänner som har hål i taket. Då förstår man av sammanhanget att Jesus just nu gjorde någonting väldigt, väldigt radikalt.
Ja.
Men här skrivs det oss på näsan liksom, ja. Att...
Men är inte Johannes tydligare där också?
Jo.
Det kommer ju ett helt långt tal här efteråt där han, där Jesus lägger ut det här med,
ja,
honom och fadern och alltihopa.
Och det är väl så att Johannes skriver för att komplettera i en annan historisk situation troligtvis än de tre andra evangelisterna hade.
Ja.
Så här uttalar han det mycket, mycket tydligare.
Mm.
Som det är väl evangeliet där Jesus beskrivs som just Guds son.
Mm.
Tydligast av de fyra.
Det är min tanke, alltså det jag tar med mig. Jag kan ju någonstans, när man ser vad Jesus säger, jag förstår rent logiskt varför judarna reagerar. Alltså varför man blir arg, varför man pratar om hädelse, det är inte så konstigt. Men det fascinerar mig alltid det här med regelverket före allting annat. Alltså, alla visste vem den här mannen var, han har alltid legat där. Nu går han. Men det vi vill prata om, det är det faktum att han bär sin säng på fel dag.
Ja.
Kom igen, liksom. Och det jag funderar på, om man ska så att säga, då, ta med sig någonting från det här, vad är våran motsvarighet?
Mm.
Eller vad är min personliga motsvarighet? Vad är den så att säga, blinda fläcken i mitt liv?
Jag tänker ju spontant för egen del så finns väl alltid den här risken när man hör talas om en ny rörelse inom kristenheten till exempel. Nu händer det positiva saker i den här församlingen, i den här rörelsen, i den här kyrkan. Och då är det lätt att dra sig till, ja fast så skulle inte Gud agera. Eller de har ju fel bibeltolkning, så det är inte så konstigt att de kommer till en sån slutsats. Eller,
ja, det är ett bra exempel.
Inte skulle väl Gud som är det bibliskt att säga? Vänta nu.
Det är ett väldigt bra exempel.
Så där tror jag absolut att jag själv skulle kunna falla i den liksom spontana. Men jag har mina lagar och regler, inte i form av matföreskrifter, utan lite grann hur saker och ting ska vara. Mm. Och att när det inte är på det sättet, när det inte görs inom städade ramar, så kan åtminstone jag dra öronen åt mig.
Mm. För att det här är ju inte tryggt och stabilt. Det här är kaos. Nej. I den här berättelsen. Det blir kaos.
Och ofta är ju, nu vet inte jag om det här är fariséer, men oftast är ju fariséerna de som får mest kritik av Jesus.
Mm.
Men om man studerar fariséerna så är det ju många gånger de som är oss närmast egentligen. Ja, men vi vill vara goda kristna, vi vill hitta liksom och leva ett bra liv, vi vill läsa vår bibel, vi vill be våra böner, vi vill...
Ansvarsfulla medborgare.
Precis, och jag vill försöka titta på vad bibeln säger och hur det här fungerar och på så sätt leva ett gott liv. Och då kanske jag till och med drar upp lite gränser för mitt liv, vad är det jag inte vill göra. Och det är precis det fariserna gör. De vill verkligen vara... Alltså, mycket av farisismen skulle vi ju kunna klä om i en modern bokperm och sälja på vilken konservativ eller karismatisk bönemöte som helst och bara få igenom.
Ja.
Tills man inser att, aj då. Som en kollega till oss som vi kanske inte behöver nämna vid namn som satte sig i sin ungdom för att läsa Bibeln och läste Jobb. Och läser hela Jobs bok och stryker under och tycker det är så mycket bra grejer här. Alltså, det här är bra sagt och det här är bra sagt. Och sen kommer de fram till att, vad är det Gud säger? Allt de här har sagt är lögn. Och han bläddrar tillbaka och så här, ha. Han fick byta Bibel. Och man inser att, det finns en del attraktivt. Det är inte så konstigt ändå att fariserna på något sätt... gör som de gör, liksom. Vi ska nog inte vara så snabba.
Nej.
Och bara säga att så där skulle inte jag vara.
Nej.
Och då är väl den påminnelsen som du säger att ta med dig, just han kom igen, han blev frisk. Tacka Gud.
Precis.
En fantastisk påminnelse.
Ja.
Vad är det viktiga här?
Det fascinerande, den här mannen som blir hela det här, är han ett föredöme på något enda sätt?
Oklart.
Vi vet verkligen inte.
Vi vet inte.
Vem känner ni igen er mest i den här gruppen? Om ni skulle få välja någon av alla dessa, vi har mannen, vi har de som finns runt omkring, vi har judarna, vi har Jesus. Det är alltid kul när man ställer den frågan i bibelstudion. Vem känner igen sig Jesus?
Jag tycker det är väldigt ofta att du känner igen mig, de som är runt omkring. Så de... Spontant, nu skulle jag välja de andra som är där. Sjuka och blinda och halta.
Den som Jesus inte hela, alltså.
Precis.
Men jag då? Men reagerar du så? På riktigt, känner du ett sting av orättvisa?
Av orättvisa mot mig eller orättvisa mot mannen?
Varför gör inte Jesus så här mot mig?
Nej, det gör jag nog inte.
Okej, okay. För det kan jag tänka, alltså jag som...
Det tror jag många gör.
Ja, men precis. Jag som kan vara avundsjuk på människor som har såna här frälsningsupplevelser och annat kan absolut känna mig... Ja, men det var ju massor med människor som låg kvar.
Precis.
Och så väljer han den här otacksamma som bara sticker, liksom. Vad vi vet.
Vi är inte ens en lärunga av dem. Liksom.
Vad vi vet, nej, precis. Nej. Han springer och skvallrar, liksom. Ja. Du då, Magnus? Känner du igen dig någon?
Om så här. Imorgon kanske du får ett annat svar.
Så är det.
Men just ikväll så identifierar jag mig med judarna i den här berättelsen.
Mm.
För jag tycker om ordning och reda. Jag tycker om att veta hur saker och ting fungerar. Vad springer du omkring här för med din säng? Du ligg där.
Stör det dig mest att han bryter mot lagens ordning och reda, eller att han bryter mot så här har det alltid varit? Varför står du?
Jag tror det är mer det. Jag tror att men just det här. Hur ska jag sätta ord på det här då? Tryggheten i församlingen, att veta hur saker och ting går till och gudstjänsten ser ut på ett visst sätt. Och låt säga att anden skulle falla, det skulle bli kaos. Och det är ju någonting, det kan vara fantastiskt och förlösande och härligt, men det kan också vara jättejobbigt.
Ja.
Och det kanske just där jag är ikväll. Det här blir förvirrat.
För det är intressant, för att jag ligger på något sätt på samma lite grann samma håll. Men jag kände nog nästan igen mig i mannen som vill gå och skvallra och berätta så här. Men var är ordningsmännen? Ja, det hände någonting här. Men jag vet inte riktigt vad det är, så nu går jag till de som bestämmer. Och, och de kanske kan bringa ordning här i någon mening. Så att det är märkligt att han... Ja, nu tror jag inte att han gör det utifrån det, men det blir på något sätt när mitt huvud spinner vidare i att känna igen sig i situationer, så var det där någonstans jag hamnade. Och då närmar vi oss någonting ganska intressant vad det gäller bibeltolkning överlag, som vi var inne på när vi hade Loe som gäst, att jag kan ju känna igen mig i en sån situation som jag precis beskrev, men jag kan inte predika på det sättet. För att bibeltexten och bibelordet genom Gud kan ju tala till mig och göra konstiga kopplingar, och det kan vara helt okej. Men jag kan inte göra teologi på en sån grej. För att jag vet inte vad den här mannen tänkte när han gick och berättade. Vi har ingen aning liksom. Så det...
Nej, det är mycket balans där i att man får leva sig in i texten. Men vad säger den egentligen, och vad får man säga om den då? Så att säga.
Som Loe sa när jag frågade om men alltså det här sättet som evangelisterna använder profettexterna. Så här får man inte göra. Varpå han svarade att de får, du får inte. Tack. Ja, här har vi nu suttit och forskat i skriften i snart 45 minuter. Vi ska ta och gå in för landning. Vi kan väl avsluta med ett uppbyggligt bibelord från 5:39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de ska ge er evigt liv. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Eller nej? På tal om att inte göra Bibeln till avgud kanske.
Yes.
Det är ju en lätt sak här, kan jag tänka. Jag måste ju hela tiden påminna mig, jag som då gärna har min hög med böcker och bläddrar i här. Jag måste påminna mig om att det handlar om Jesus. Det handlar om vad han gjorde då och vad han därmed kan möta nu. Liksom. Den delen måste jag alltid vrida om till i ett bibelstudium. För jag fastnar ju i detaljer. Det är ju mitt stora problem med bibelstudier. Jag kan absolut göra som de här som forskar i skrifterna. Därför tror jag att de ger er evigt liv. Men det är ju inte de. Det gör de ju inte. Det är ju Jesus som ger. För att de vittnar om honom. Har ni någon sista tanke ni vill lyfta med här? Annars så har vi ju poddens numera standardinslag som vi måste hinna till också innan vi stänger butiken för idag.
Det är så intressant att få sitta med en text en stund och just komma på de där. Jaha, hörde du den där meningen så där? Det blev något helt annat. För att det, särskilt om man har läst det några gånger innan, så hör man samma sak direkt. Och det blir så fort en tolkning. Jag menar, vi hade den här texten nu dels i skatten, men också i den här hemmakyrka, alltså bibelstudiematerial för hemgrupper, alltså blandade åldersgrupper.
Som vi kommer få höra mer om i podden här, ett avsnitt ganska snart faktiskt. Inte med dig dock, men med din kollega.
Precis, med Elin. Men då skulle vi bara ha en enkel illustration till den här på sidan där vi har skrivit om den här texten.
Just det.
Och vad oerhört fort det blir en tolkning. Man tänker, ja men bara rita någon av gubbarna i berättelsen. Så får man naturligtvis inte säga. Men just det där. Då har man ju på något sätt förmedlat vad han känner eller gör eller...
Och vad ni läste in i texten och vad sen illustratören läste in i texten var verkligen inte samma sak.
Nej, precis. Första gången inte alls. Och sen så gjorde vi om det. Och nu är jag inte ens säker på att det till slut blev att det var det jag såg den här gången. Nej, men att det är en utmaning. Ja. Att om och om igen påminna sig om det. Att se om det finns något nytt att se.
Och också... För mig blir det väldigt tydligt nu när jag läser den här att som så många gånger med bibeltexterna så Och det är styrkan, ska jag säga, med många bibeltexter. Men också svagheten då, när man vill ha ett tydligt svar, som jag vill.
Mm.
Att vi har inte svaren. Mm. Bibeltexterna är skickligt skrivna för att vi ska bli tvungna att ställa frågor till texten. Jag tror att det är meningen. Vi var inne på det, tror jag, när vi pratade om Gamla Testamentet i sommaren, förra sommarens podd, om hela Bibeln. Just det här att de medvetet skriver inte ut allting. De ger oss inte alla svaren. Vi vet inte vad tankarna var. Vi vet inte vad han tog vägen.
Mm.
Det är något du tänker på, Magnus?
Nej, men det är just det här ständigt. Vi får inte veta allt det vi vill veta.
Nej.
Och jag tror att du har någonting där, just att det finns en poäng där.
Mm.
Som också är väldigt frustrerande ibland. Men det märks att det händer också någonting när vi pratar så här. Det är ju ett fascinerande samtal. Där vi faktiskt kommer in i texten med olika tolkningar, olika bilder.
Mm.
Och det blir berikande. Nästan som att vi behöver varandra i kyrkan.
Amen. Mm. Med det så stänger vi texten för den här gången. Och hoppas att det här blivit... Jag har ingen aning om det här var spännande. Ni får berätta, ni som har lyssnat och kommit hela vägen här hit i slutet. Hör av er. Var det här ett spännande sätt? Vi kommer kanske inte göra det exakt likadant nästa gång. Men är den här typen av annorlunda poddar, som inte är en ren intervju, också ett intressant sätt att... Så får ni gärna berätta det. Tyckte ni inte alls om det, får ni gärna berätta det också. Men då kan ni skicka det till Magnus. Och har ni tankar eller åsikter om podden, så ni kan alltid nå oss via Facebook. Sök upp Bibeln idag. Eller skicka ett mejl till olof.brant@bibelnidag.org. Ni har ju också möjligheter att ställa lyssnarfrågor till våra gäster. Och de är ju allmänna, för vi vet ju aldrig riktigt vilka gäster vi ska ha. Man kan alltid ställa en fråga till Magnus, för han kommer ju tillbaka.
Förr eller senare
så kommer du ju inte undan. Du är ju ändå så pass nära oss. Och så får vi se, Rakel kanske blir en sån här efterlängtad gäst som vi vill ha tillbaka.
Jag vill ha tillbaka henne.
Ja, men du får ju prata med henne ganska ofta ändå. Men vi kanske ska ha henne i podden igen, ja. Jag har ju försökt flirta in dig och prata om skatten någon gång, men det får vi göra någon annan gång. Du jobbar alltså inte på Skatteverket, utan som redaktör för söndagsskola- och barngruppsmaterialet Skatten.
Precis.
Det nämnde vi inte i början, men...
Nej, det
inte. Nu kan
men
vi
det var ju för att jag var inte här i min liksom yrkesroll.
Du är eller? Som bibelläsare.
Ja,
och precis. Människa. Ja. Okej, men eftersom du är mest gäst här nu då, så ska du då få möjligheten att dela med dig i den återkommande...
Dagens tips, där du får ett tips från vår gäst eller från mig själv om någonting som du inte får missa.
Ja, tipset alltså. Vad har du som du vill tipsa om? Vad som helst kan det vara. Det kan ha med kultur att göra. Det kan ha att göra med kyrkans värld. Det kan vara vad som helst. Vad vill du tipsa om?
Ett tips om vad som helst.
Ja, vad som helst.
Vi tar de här grammatikböckerna då.
Oh.
Nu stämmer ju inte det alls med hela ingången här, att jag inte är nörd.
Alla är väl lite nörda.
Men
så någonting.
Vi får ta det här som någon slags undantag.
Ja.
Det finns tre böcker av Sara Lövestam. Hon är SFI-lärare, tror jag, i huvudsak. Och hon har skrivit grejen med substantiv, grejen med verb. Och nu från bokrean grejen med ordföljd. Och det är, jag vet inte, ska man skrivas bäst som grammatikhumor kanske?
Och alltså jag tror att
hon förklarar svensk grammatik på ett jätteroligt sätt.
Ja.
Och jag tycker grammatik är roligt från början. Ja, det är helt enkelt jättekul.
Dagens tips.
Men jag kan också läsa en bok som så här, handbok i svenska i pocketformat om kongruens, och komma ut till min man i köket och säga, alltså jag läste jättekul om kongruens, jag blev så glad. Så att jag är lite där på just den här punkten.
Ja, där har vi liksom din nördiga ådra. Frågan är hur du ska kunna samla på någonting. Ja, det får vi fundera på. Du har ju alla Saras böcker, i alla fall. Och man borde kunna få dem signerade allihopa. Nu, kom samla igen.
Jag har inget behov.
Men du har det, du vet bara inte om det. Så.
Jag har en av dem signerade. Ja.
Dagens fråga, där du som lyssnare får ställa dina frågor till våra gäster. Eller till oss, vad vill du veta?
Och som veckans lyssnarfråga så har vi fått in en fråga. Vi har delvis kanske då svarat på den genom att ha de här biblarna framför oss. Men lyssnarfrågan denna vecka, vill du vara med och bidra med en lyssnarfråga så är det bara att höra av dig. Till sagda kanaler. Du får gärna ställa in flera frågor också som du tycker att det vore intressant om våra gäster svarar på. Men veckans lyssnarfråga, den frågan lyder: vilken bibelöversättning använder du när du läser Bibeln själv och varför? Magnus, nu var det hon som svarade på tipset, så nu får du frågan.
Okej. Jag läser 2000. Inte uteslutande, men oftast. Jag tycker om att läsa fler översättningar för att se skillnader.
Mm.
Eftersom jag inte talar originalspråken, eller läser originalspråken. Men jag tycker att språket, det svenska språket, är oslagbart i 2000. Framförallt när man kommer till Gamla Testamentet så är det fantastiskt, helt enkelt. Alltså läs Saltaren, Bibel 2000.
Du tycker om Tranströmers
inblandning? Ja, jag tycker om Tranströmer väldigt, väldigt mycket.
Ja, ja. Mm. Rakel, du hade Folkbibeln just nu.
Jag läser Folkbibeln just nu. Till stor del för att jag behövde... Jag behövde byta, helt enkelt. Alltså om jag har läst läst texterna i 2000 ett antal gånger, så blir jag blind för texten för att jag kan den för väl ordföljden.
Mm.
Och då blir det en nyhet bara av att byta ordföljd. Och därför tycker jag det är fantastiskt att läsa typ The Message eller något helt annat. Mm. För att jag får en ny syn på innehållet.
Mm.
För att orden överraskar mig lite.
Har du provat lättläst svenska än?
Jag har inte provat. Jag har bläddrat i den, men ja. Jag ska ta en.
Ja, och jag använder mig då av en 2000. Och just nu använder jag mig av den 2000 mest för att det här är den bibel i form av formfaktor, layout, typsnitt, kartor, placering av fotnoter och liknande som jag tycker bäst om. Det är mycket kring materialet som har gjort att det här har blivit min standardbibel. Jag tycker att det i just det här varianten, det är väl Libris tror jag som är ut den här, säger du som kan. Jag tror att det här är samma ett inlaga som i fiskbibeln, som den kallas, den är blå, som många konfirmander fortfarande har. Jag tycker om att ha en del kring material. Nörden i mig gillar det. Och det här är den bästa kompromissen. Jag hade kanske allra helst egentligen burit omkring på en sån här gigantisk studiebibel. Men den är helt enkelt för stor. Det här är lagom för mig. Kartorna är bra och kring materialet är bra. Så det är den som har blivit min bruksbibel. Mycket på grund av det. Eftersom jag ofta reser så vill jag kunna ha en bibel som har en del med sig.
Mm.
När jag läser för läsandets skull, när jag läser för studier, så är det ju oftast faktiskt digitalt idag. För att då har jag en del kommentarer med mig liksom i läsningen och kan bläddra direkt. Så.
Mm.
Och sen har jag ju då såklart Olof på framsidan här. Och det gör ju hela bibeln mycket bättre. Yes! Men då, mina vänner, så ska vi tacka Gud och varandra för det här. Och tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni var med och diskuterade bibeltexten.
Och tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt och väldigt intressant.
Så vill ni ha fler såna avsnitt så är det bara att höra av er och berätta om det. Hej! Då måste du säga hej då.
Jaha, okej. Okay. Hej då!
Hej då, Magnus, då måste du säga hej då.
Ja.
Ja, tack.
Lite abrupt, hej då. Från både mig, kanske.
Ja, så vi tar det en gång till så att det känns mer så här naturligt och fullständigt avslutat så här.
Hej då.
Okej, nu gör vi så här. Jag räknar till tre och så får ni vara med och säga hej då på tre. 1, 2, 3.
Hej då.
Åh, vad fint det blev. Hej då, gänget.
Bibeln idag är en ideell organisation som drivs ekumeniskt. Vår vision är att medverka till att varje kristen lever i en växande personlig relation till Gud genom Bibel och bön. Och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus. Vill du vara med och stödja oss så surfa gärna in på bibelnidag.org och läs mer om vad vi gör. Eller ge en gåva direkt via Swish. Då är Swish-numret 12345. 24187. 12345 24187. Allt från minsta gåva till såklart stora gåvor är mycket varmt välkommet. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.